Välkomna till Glesbygdsdating. Och vi är ju podden som vill prata om hur det är att dejta och ha relationer utanför storstäderna. Och podden är ju då med mig, Malene, och min poddkompis i norr, Sanna. Hur har du det, Sanna? Vad har du gjort sen sist?
Just nu känns det som att jag mest har jobbat sen sist faktiskt. Jag går på semester imorgon. Och då har det varit väldigt mycket att jobba undan. Men sen har vi ju också Kiruna-festivalen som pågår i Kiruna just nu. Så det är väldigt mycket full fart på stan. Så det är kul. Vad har du haft för dig?
Men jag har ju hunnit få semester. Så det är jättehärligt. Och jag tänkte att jag inte skulle boka upp mig så mycket. Men det har jag gjort. Så nu är det väl typ, jag har det så här, 3 dagar där jag inte har något att göra.
Ja. Wow.
Men det är fint. Jag tar igen lite sen min tid i norr.
Det låter välbehövligt.
Ja. Men sen idag så har vi också vår gäst Martin med oss. Och du hörde av dig, Len, och ville gärna vara med i podden. Hur är det med dig idag?
Jo, men det är bra. Det är bra. Efter veckovis av solsken så hade jag ösregn rätt ner i nacken när vi försökte plocka jordgubbar idag. Så att här har vädret slagit om lite.
Mm. Det låter ganska skönt, eller i alla fall här i Göteborg så har det varit väldigt torrt.
Här med.
Mm. Men du, berätta, hur kom det sig att du ville vara med i podden?
Ja, men du tipsar ju mig om podden och jag har lyssnat på era första avsnitt och tyckte det var ju spännande. Och sen så bor jag ju på landet. Glesbygd kan man väl diskutera, men på landet i alla fall. Och så började jag dejta ganska långt fram i livet här. Och tänkte det kunde vara en spännande vinkel att titta på.
Mm. Det tänker vi också. Det kan ju verkligen vara en utmaning. Och jag tänker det har hänt väldigt mycket med hur man träffar människor liksom, de senaste åren.
Här blir jag ju nyfiken. Hur sent är sent i livet? Hur gammal var du när du började dejta?
Ja, men jag skulle säga att jag var 48. Så det är ett par år sedan nu, nästan. Efter 23 års lång monogam relation så kastade jag mig ut i livet för att hinna med lite till innan jag blir gammal och grå.
Spännande. Hur var det för dig?
Det var faktiskt jättejobbigt i början. I skolåldern när där högstadiet, gymnasiet, när alla höll på att dejta och flörta och kände sig fram. Då var jag alldeles för... Jag var ganska omogen och det där kändes ganska läskigt. Jag hade absolut inget självförtroende. Så att det var ju liksom inte min tid i livet. Och sen så började jag jobba och jobbade, satsade jättemycket på mitt yrke. Bodde långt ut i skogen, jobbade i mansdominerad verksamhet, lite så här som lärling 24-7 dygnet runt. Träffade inga potentiella dejter och hade aldrig tid att komma ut i dejtinglivet alls egentligen. Sen så blev jag haffad av den kvinna som sen blev min fru och som jag levde med i 23 år, gjorde allting med under många, många år. Ja. Så när den relationen tog slut så kände jag att okej, här står jag, 48 år. Jag har ungefär lika mycket erfarenhet som en ordinär 17-åring vad gäller dating och relationer. Så att ligger lite efter. Så det var väl min spontana känsla att hur ska det här gå?
Jag förstår det. Men hur gick det då? Vad var det första du gjorde när du skulle börja dejta som 48-åring?
Jag kände faktiskt att jag behöver lite stöd här. Jag behöver någon som ett bollplank. Någon som jag kan lita på, som inte som inte är en kompis och bara klappar mig på axeln och säger att allting är bra. Jag behöver någon som kan coacha mig, tala om för mig när det inte är bra och tala om för mig när det är bra. Ge mig lite tips och lite ingångar. Så jag skaffade faktiskt en professionell coach och fick jättemycket stöd. Perfekt bollplank så för att någon att luta sig på. Och som knuffade mig lite i rätt riktning och sa ifrån när jag var ute på fel spår. Påminde mig om vad som var viktigt för mig och så. Så att så jag började i den änden och det är jag otroligt glad över. De här två åren sedan dess har ju innehållit så mycket fantastiska människor som har korsat min väg och mitt liv har utformats på ett helt nytt vis. På så många olika sätt.
Visste du vad du letade efter direkt? Hade du liksom en bild av att det här är vad jag söker när jag dejtar, eller var det här något som du fick hjälp av coachen att komma fram till?
Nej, jag visste inte vad jag ville ha. Jag visste däremot vad jag inte ville ha. Vi levde, jag och min exfru, tillsammans i 23 år. Vi drev företag ihop. Vi hade familj ihop med barn. Vi ägde en gård ihop. Vi gjorde allting ihop. Vi var ett sånt otroligt vi. På gott och på ont. Och till sist så var det här viet en jättebra föräldraapparat. Jättebra företagarverksamhetsapparat. Bra på alla olika sätt. Men någon vidare kärlek och närhet och intimitet, det var det inte. Vi var bra kompisar och kollegor och jobbade bra ihop. Och jag har helt tappat tråden vart jag skulle med.
Ja, jag frågade om du visste vad du ville ha.
Ja, precis. Ja. Så att det jag visste var att jag vill inte bli så här sammanflätad med någon igen. Jag vill inte ha delad ekonomi. Jag vill inte bo ihop. Det var väl där lite grann jag presenterade för coachen och sa, jag vill inte det här. Vad kan jag nu? Finns det något annat? För i princip så valde jag ju bort alla de hörnstenarna som de flesta traditionella relationer bygger på något vis. Och hon sa något som lät jättekonstigt i mina öron. Hon sa att ja, det är ju dina relationer och du kan forma dem precis som du vill.
Vilken befrielse, tänker jag, att få den kommentaren.
Ja.
Eller var det mer skräck?
Och vilken? Ja, men det var ju både och. Det var ju en jättebefrielse, men plötsligt så satt jag ju där i en liten roddbåt i ett hav av möjligheter utan karta och kompass och så. Och så var jag tvungen att komma underfund med vart jag ville. Så det var jättehäftigt och det var jättespännande. Och sakta men säkert så kom jag väl fram till, jag hittade små bitar. Det jag visste var att jag älskar närhet, jag älskar sex, så att jag ville ha människor nära mig. Plus det att sex och närhet funkar bäst för mig när det finns en kontakt. Så one night stands och sånt funkar inte så bra för mig. Ville ha liksom lite mera relation, men utan de här bitarna som fick det att krypa längs ryggraden på mig och känna att det här vill jag inte. Så någonstans där så hamnade jag på en after work ihop med lite människor. Då var det någon som sa där, ja men ska du inte börja dejta Polly? Och jag hade ingen aning alls, nästan hem och googlade, vad är det? Men jag hittade ju att här var ju liksom, här fanns det ju möjligheter att designa relationer på ett nytt sätt. För det är ju svårt med en person som gärna vill vara allt och göra allt. Då kommer det ju genast att börja skava och bli svårt. Personer som redan från början kanske har en annan inställning. Så kan det nog funka bättre, tänkte jag. Och så gick jag åt det hållet.
Men då var den tanken helt ny för dig?
Ja, det fanns inte. Jag hade inte liksom koll på att det var något som fanns i princip. Nej, det var väldigt nytt. Somliga som lever poly formulerar ju väldigt tidigt att de har känt att det här med att leva i tvåsamhet inte funkar alls för dem. Men det funkade ganska utmärkt för mig. Jag hade kunnat må bra och trivas jättebra i det också. Men nu när jag har hittat ett annat sätt att leva så kan jag se att det här passar mig mycket bättre.
Men känner du att du har liksom kunnat landa i det nu då?
I polysfären?
Ja.
Absolut, absolut. Det ger sådana fantastiska möjligheter att möta människor. Att dela olika saker och upplevelser och äventyr med människor. Så att ja, det finns ingen tvekan om det. Sen har det gått 2 år och en av mina relationer nu känner jag väldigt starkt att jo, jag vill absolut hitta ett sätt att bo tillsammans någon gång i framtiden. Och jag vill absolut finnas där när personen har en kris i livet, så känner jag med många av mina relationer. Så att jag har ju, men jag har ju liksom kommit på att många av de saker som jag från början kände inte alls funkade, de funkar rätt så bra nu. De kan vara väldigt givande. Men jag kanske inte är den enda som ger det här till min partner. Kanske finns andra också som hen kan luta sig på.
Det kan ju också vara en skillnad när det också är ett val man gör. Att ibland kan jag känna att i den traditionella relationen så är det liksom nästan som ett krav. Och det kanske blir skillnad om man faktiskt väljer det aktivt.
Ja.
Så.
Ja, men det tror jag. Det tror jag. Det blir mycket friare.
Det jag tänker på när du berättar är att det låter... Jag förstår ju det här att det måste ha varit otroligt skräckinjagande att som 48-åring stå där och inse att nu ska jag lära mig hur man dejtar. Ja. Men det låter också som en sån fantastisk möjlighet att få gå in i dejtinglivet som ändå är ganska skräckinjagande och konstigt och förvirrande. Och göra det med den tryggheten i dig själv. Att du ändå, du var vuxen, du hade haft liksom familjelivet, du hade haft barn, du hade haft ditt företag, du var stabil i livet. Och då började jag fundera, vad vill jag? Vilken sorts människor vill jag träffa? Och så är jag så imponerad över att du bestämde dig för att göra det med en coach. Det här har jag aldrig hört någon göra förut. Så det var liksom så här, wow, kan man göra så?
Just det, ja. Jo, det var mitt bästa val. Det var mitt bästa val. Och du frågade någonting mer i början där. Om att göra det sent i livet. Och med den tryggheten, ja.
Precis. Ja.
Jag hade ju en trygghet i mig. Jag var ju inte 14 finniga år. Och liksom, så jag hade ju mycket trygghet på många områden. Plus det att tidigare i livet, om man nu tänker att man vill ha familj och så. Och vill bo ihop med en partner och så. Då bör ju den partnern vilja bo någorlunda i samma region som en själv. Hen ska helst vilja ha barn om man vill ha barn. Den ska helst ha en ordnad ekonomi. Ja, men det är så många såna där tråkiga kriterier som jag bara kan strunta i nu. Jag kan hänga med en person som är problematisk på alla möjliga sätt. Men när vi hänger är det härligt och nice. Och då kan vi ha det där härliga och nicea. Och sen får hen tillbaka till sitt problematiska liv och jag hen till mitt problematiska liv. Och det funkar.
Ja, men jag som också är poly kan ju verkligen hålla med om det där. Gud vad skönt att liksom slippa det där.
Ja. Vill jag vara den relationen som hänger med svärföräldrarna eller vill jag inte det? Sen blir det ju komplikationer också. I och med att jag bor som jag gör på landet i en liten avkrok där min familj och släkt har bott i massa generationer och för ett antal år sedan så då med fru och familj så flyttade vi tillbaka hit så att alla visste ju vem jag var och alla kände mina föräldrar och så. Och när man sen då börjar på att leva lite normavvikande så kan det ju hända ett och annat. Bland annat vid ett tillfälle så hade jag en flickvän som var ganska mycket med mig på gården. Så att hon blev ju liksom känd bland grannarna och så. Så där lite lagom då. Ja, nu gick Martin förbi ner på vägen med någon där. Ja, det måste vara hon där. Vi kan kalla henne A bara. Vid ett tillfälle så gör två grannar som, jag vet inte när de var in hem till mig senast, men de hade minsann ärende in på gården för att växla några ord. Och de kommer in och de ser den här kvinnan på gården och de stegar glatt fram och säger hej hej, Bengt här och tänkte bara säga hej. Ja, och får till svar, åh hej hej, jag heter B. Och då stod det ju två fågelholkar där och försökte att sortera det här att det skulle ju, hon skulle heta A. Och plötsligt så står de där och blir presenterade för B. Ja. Så grannarna har ju lite huvudbry här med vem det egentligen är som jag kommer hand i hand med på vägen.
Precis, såklart.
Ja, ja. Och nu stod det en Mercedes där uppe på gården. Har hon bytt bil nu, hon A? Eller, ja. Så grannarna klurar lite.
Har du fått höra lite kommentarer från dem? Eller är det sådär att du...
Nej, ingenting
förstår
faktiskt.
Det liksom, nej. Mm.
Men mamma och pappa umgås ju med sina kompisar här. Och,
just det.
Så att jag får ju lite granna bakvägen. Ja. Och mamma och pappa är ju helt införstådda med hur jag lever. Och jag har sagt att det kan ju bli lite komplicerat för er när vi bor så nära varandra. Det blir ju lite svårt för er att inte veta någonting, så att säga. Men ni delar precis det ni vill. Men folk verkar väldigt försiktiga med att ställa frågor. Jag är lite nyfiken på vad som sägs när inte varken mamma och pappa eller någon av, eller jag är i närheten. Då kan jag
precis
tänka mig att det diskuteras lite mer.
För jag tänker att dina föräldrar får ju de artiga frågorna liksom, när man undrar, men vad heter nu den här kvinnan igen som Martin träffar? Eller, jag tänker att de får säkert den sorten. Mm. De får inte så mycket de värre spekulationerna.
Nej, men precis. Och ena gången så kommer det någon blond och andra gången kommer det någon mörk och så. Och vid ett tillfälle, nu drar jag in dig Malene i det här, är det okej?
Ja, det går bra, det är en jätterolig grej.
Vid ett tillfälle så är Malene och hälsar på mig samtidigt som A då är på besök. Och Malene och A bestämmer sig för att gå en promenad. Observeras såklart av några grannar. Och några veckor senare så får jag höra på bygden så här via lite så här kanaler att ja, men jag såg att A var ute och gick med sin dotter där. Det var ju trevligt att dottern också är och hälsar på. Ja. Så att Malene var då en 13-årig dotter ungefär. Japp.
Så blir det när man är kort.
Ja, så att ibland blir det förvecklingar. Jag tror att grannarna har lite spännande samtal sinsemellan ibland.
Och det kan ju vara bra också, tänker jag. Det låter ju som, för jag tänker att det viktiga här är ju att du känner ändå att du kan vara trygg och öppen i din livsstil och att dina föräldrar vet. För där jag tänker att det här låter som att det skulle kunna bli jättekomplicerat är om föräldrarna antingen inte visste eller tyckte att det var fruktansvärt. Men nu låter det mest som att eftersom alla viktiga människor i ditt liv är införstådda med det här så tänker jag att då kan grannarna få undra hur mycket de vill.
Ja, det som är lite tråkigt är ju, det som stör lite grann, det är ju att vissa grannar kan ju få för sig att jag inte är riktigt schysst.
Just det,
att jag inte riktigt spelar med öppna kort. Men jag tänker att ja, om de nu inte frågar, då kan de inte få några svar. Så då får de väl tro det. Jag är väldigt tydlig och noga med de jag bryr mig om, så att alla verkligen vet.
Precis. Och sen är det ju, jag förstår ju också, man vill inte gå fram till en granne och liksom upplysa att bara så du vet så är det så att det här är min livsstil och jag lever på det här sättet. Och det kanske inte är samtalet man vill ha vid brevlådan.
Nej, men precis. Jag tänker, jag behöver ju inte, de kommer ju inte att pracka på mig hur de har det i sina relationer. Så Och om jag inte frågar så får jag ju inget veta. Och, ja.
Jag tänker att det kopplar ju till någonting vi har pratat lite om tidigare, det här, du vet. Jag har ju en misstanke om att nästan ingen är normal egentligen. Så fort man börjar skrapa lite på ytan så är det liksom, alla har någonting för sig som de inte pratar om högt i fikarummet eller liksom vid brevlådan. Eller. Så det kan nog säkert vara så att grannarna också sitter på saker som kanske bara inte syns lika mycket utåt.
Det här med att du liksom har börjat dejta lite senare och så. Har du liksom, vilka var de största utmaningarna med det?
En stor utmaning som min coach hjälpte mig jättemycket med, det var ju att jag gjorde det här klassiska felet när det gäller, för det var ju Tinder, det är ju en stor sajt och mycket människor, så det kunde ju vara en bra ställe och särskilt när man bor där det inte så mycket folk och där i princip alla är kända grannar och så. Så Tinder var ju bra. Så jag gjorde det klassiska misstaget att jag utformade en annons som likt en trålare skulle attrahera så många människor som möjligt. Och ja, jag fick napp. Jag fick fångst i trålen, men det gick ju inte så långt innan. För vartefter så började ju jag då bli tydlig med vad jag sökte som inte stod i annonsen. Och vad jag inte var intresserad av och vad jag var intresserad av. Och då droppade de av ganska fort. Så att jag fick bakläxa ett par gånger av min coach på mina profiler. För jag beklagade mig och sa, ja det blir ju liksom inte, vi kommer ju inte vidare. Nej, säger hon, för att det du skriver i annonsen är ju att du typ letar Villa Vove Volvo. Och det är inte det du letar. Nej, men om jag skriver liksom att jag inte vill alla, det kommer ju inte någon och liksom, det är ju nästan ingen som är intresserad av det. Men då sa hon en sån här smart grej, då sa hon, ja, men hur många behöver du attrahera? Det räcker ju med om du attraherar ett par tre stycken som verkligen känner som du och vill som du. Du kan ju inte vara ihop med hela Sveriges befolkning. Så det var ju bara hem på kammaren och så skriva om, och vart efter då som annonsen blev mer och mer ärlig, om vi säger så. Det var inte så att jag försökte lura någon, men jag försökte ju på något vis ändå söka alla jobb samtidigt. För eftersom som annonsen blev mer och mer rättvisande så minskade ju såklart de svaren jag fick. Samtidigt söker ju kvaliteten. Sen gav Tinder, det gav en fin relation som har pågått nästan 2 år, men en relation med en kvinna som söker efter en monogam relation. Men vi hittar varandra fint ändå, och redan från början har vi varit väldigt ärliga och tydliga med att den här relationen, den pågår tills Mr. Right kliver in i hennes liv, och då tackar jag för kaffet och går. Så jag tycker det är ganska fint att vi har fått till det. Så det var förresten en väldigt spännande första dejt. För efter lite chattande, vi hade inte chattat så länge, så ska vi ses på dejt. Och vi träffas i en av de halvstora städerna. Jag bor här lite i Mellansverige, lite väster om Stockholm. Så vi träffas i en av de här lite halvstörre städerna och ska liksom få se varandra på riktigt. Och min känsla blir redan efter bara några sekunder att wow, det här var inte alls vad hon hade tänkt sig. För de verkar väldigt så här, uppe i varv och så. Och vi ska gå en bit. Hon travar på järnet och jag hamnar liksom efter. Och jag har långa ben, jag kan gå fort. Men jag tänkte att meningen är inte att vi ska liksom tävla för SM igång här. Vi ska ju liksom försöka då mötas. Jag försöker liksom att dra ner på farten hela tiden och hon skenar på, så jag ligger liksom konstant där ett par steg efter hela tiden. Så jag pratar lite grann så här till hennes liksom vänstra öra så här lite bakifrån och ja, men dejten förlöper ungefär så. Känns jättekantig och konstig. Och vi tackar för visat intresse, höll jag på att säga. Inte riktigt så formellt kanske, men... Och jag sitter i bilen hem och jag tänker, okej, vad gör jag av det här? Och jag tänker att, ja men okej, jag måste ju... jag kan ju inte, jag måste ju vara ärlig. Så när jag kommer hem så skriver jag ett meddelande, så skriver jag tack för dejten, men vad var det som hände egentligen? Jag är bara nyfiken, för min känsla var att jag inte alls matchade dina liksom förväntningar, och det kändes som att vi hade liksom, det blev stelt och besvärligt. Och får till svar, oj, tycker du? Jag hade jättetrevligt.
Nämen.
Aha, okej.
Okay. Gud vad spännande.
Så, 5 minuter senare så är jag inbjuden till en, liksom, en hel helgvistelse i hennes sommarstuga. Med ja, bastu och mat och dryck och allt vad som hör till. Så det tog en vändning, och den dejten var ju inte alls lika... Då behövde jag inte springa kapp med henne i alla fall. Så att, ja. Så att det är jättebra. Och 2 år in i den relationen så finns vi fortfarande.
Så, vad härligt.
Ja.
Men eftersom då har det blivit en varaktig relation om det här. Så jag tänker att ni måste ha pratat om det i efterhand.
Ja.
Har den här personen i efterhand kunnat berätta vad hände? Var det nervositet, eller var det så hon är på en första dejt med alla?
Nej, jag har aldrig riktigt förstått. Jag har pratat om det flera gånger. Och hon vidhåller mest att hon tycker att ja, men det var en trevlig dejt och så. Och jag försöker att påminna henne om hennes liksom, otroliga intensitet i stegen där, och att jag hela tiden kom efter. Men ja, nej, det... Så att vi har bara ganska olika bilder av det.
Ja, det är också jättespännande. Man kan ju minnas saker väldigt, väldigt olika och uppleva saker olika.
Ja.
Men just första dejter tycker jag är så himla spännande. För då är ju också människor, de försöker vara sitt bästa jag på något vis.
Mm.
Så när det blir väldigt awkward, då är det jätteintressant att fundera på vad var det egentligen som hände. Men jag tycker att det är enormt imponerande att du åkte iväg på den här bastuhelgsdejten. Och det var ju fint gjort.
Ja, men jag är så sjukligt nyfiken. Så bara det faktum att vi hade helt olika uppfattning om det här gjorde att jag var ju liksom bortom räddning av nyfikenhet. Jag var ju bara tvungen att åka och se. Jag hade ju kunnat åka hem efter 20 minuter om hon hade sprungit ifrån mig igen. Så det hade inte varit mer med det. Men ja, så det var värt en chansning. Ja,
det kanske var hennes strategi. Det kanske var det som hände.
Kanske. Mm. Han ska inte genomskåda mig.
Ja, man jobbar med nyfikenhet. Ja,
precis. Mm. Man ska...
Förvirring.
Ja. Men genomskådar han inte på första dejten i alla fall. Nej. Ja.
Jag tolkar det ändå då som att det kanske inte har funkat så där superbra med Tinder. Vill du berätta någonting om liksom andra strategier som du har använt? Eller?
Ja, men det kan jag göra. Slutet av mina coachningssektioner där, när vi hade, det hade gått några månader, så satte jag in en annons i ett polyforum, traditionell som kontaktannons, och jag fick en hel uppsjö svar som utvecklade sig till flera jättefina relationer. Och sen annars så har jag träffat lite folk när man har vistats i olika sammanhang, ofta polyrelaterade sammanhang då. Det blir ju lite lättare.
Mm.
Men sen ska man ibland så förvåna verkligheten än. Plötsligt för, vad det kan ha varit här i vintras, så plingar det i telefonen. Plötsligt så är det en granne här. Som jag sålde ved till för ytterligare något halvår sedan. Som tyckte att hon såg någonting i den där vedhandlaren. Och nu var skilsmässan ett faktum. Och vedhandlaren framstod i en ny dager där. Det kom nog på tal, tror jag, när jag levererade den där veden. Att mitt liv var i ganska nyseparerat status. Så ja, så tyckte väl att det var väl en bra håll att kasta ut en krok. Här i Giles, min mellanbygd då. med mestadels pensionärer i stugorna. Så plötsligt så nappar det som 17.
Så, fantastiskt. Ja. Det där är ju precis, kommer ihåg Malena när vi pratade om att göra den här podden, och jag tror att vi också pratade om det i första avsnittet, att vi tyckte det skulle vara så himla häftigt att höra om den här romcom konceptet med liksom, nu vet jag inte, nu var hon ju antagligen från glesbygden också, men du vet, kvinna kommer från storstan och träffar den här drömmannen på landet, och där känner jag, du vet, vedhandlaren. Det här är ju filmen, det här är filmen som vi efterlyst.
Just det. Ja, men precis. Ja, men det är nog lite så. Det finns material till den.
Ja.
Ja.
Härligt, det är underbart.
Vad fint.
Ja. Du har ju flera relationer. Bor många av dem nära dig, eller är de utspridda lite här och var?
Nej, de flesta bor 2-4 timmar bort. Och sen så har jag min granne då som bara bor 3 kilometer bort. Nej, det är mest distansrelationer. Google-kalendern, den är ju mitt viktigaste redskap i förvirrade tider. Trots det så sker misstag och plötsligt så har man dubbelbokat sig eller någonting annat har gått på tok. Men distansrelationer och mycket planering.
Mm.
Någonstans här i höstas så var det lite så här handen eller pannan i handen och tänkte, vad är det här? Då hade jag liksom bokat upp juni och vi hade inte passerat jul. Så för så. Sen livet består av 50% barnveckor och en relation som fyller väldigt mycket tid.
Mm.
Och sen så försöker man att peta in allting i livet. Sen ska man ju dessvärre behöva försöka jobba lite ibland också.
Ja, eller hur?
Ja. Brukar bli det till sist ändå.
De brukar ju säga att den största utmaningen med att leva poly är ju logistiken och schemaläggningen.
Ja, det kan det nog vara. Det är härligt med spontanitet, men jag har inget problem med att kalendern talar om för mig vilken dejt jag ska på. Somliga vill ju verkligen inte, de vill ju gå på feeling. Men i och med att de flesta av mina relationer har ungefär lika tajta kalendrar som jag, och därav hamnar vi i att planera juni i november.
Det kan ju också vara otroligt härligt att veta att du alltid har någonting fint att se fram emot. Det finns alltid någonting där framme som väntar.
Absolut. Och en del av relationerna, av praktiska orsaker, får vi ju inte så jättemycket tid ihop. Och det kan ju dröja ganska länge mellan gångerna. Då är det väldigt viktigt för mig att känna att det finns något. Att även om det är 3 månader bort så finns det ett datum. Det gör det mycket lättare att vila i den relationen. Sen är det här, det är också lite komplicerat, och det är väl inte polyrelaterat, men det är väl mer relaterat till att bygga relationer när man har gjort kanske villa, vovve, Volvo biten. Om man vill börja göra relationer på ett annat vis som baseras på andra saker. I alla fall för mig så har ganska ofta någon sorts sån här relationstrappa undermedvetet i mig legat och tickat på. Och relationer kan kännas liksom som att ja, men de utvecklas inte, och det är liksom, hur ska det här kunna gå? Vi ses liksom si och så sällan och så. Men det är ju för att den här relationstrappan, den tror fortfarande att det är villa, vovve, Volvo som är grejen. Och då är det klart som 17 om relationen bor 2,5 timmar bort och vill bo där och har liksom sitt liv lika bokat som mitt och så. Då är det klart att mitt undermedvetna skriker rätt ut och säger att men det här är ju ingenting. Mm. Så det har krävts rätt så mycket jobb med att komma på att jag faktiskt, eller intellektuellt så har jag ju haft koll på att jag kan designa det här precis så som jag och mina partners vill. Men undermedvetet kan det krävas rätt så mycket jobb och komma ihåg att den här relationen, den ska utvecklas mer av att vi lär känna varandra och vi mognar ihop. Och den kanske får utvecklas jättesakta och på helt andra områden än att börja ha delad ekonomi och skaffa lägenhet ihop.
Det är också så, jag tycker det är spännande att du lyfter det där. För jag har tänkt mycket på det här med normer i samhället som är så starka att de liksom nästan sitter i ryggmärgen på en själv. Så man ser inte när man börjar agera enligt den här normen. Och där har jag bara liksom som ett exempel att jag hade väldigt, väldigt många, jag hade flera relationer som jag vantrivdes i. Och det tog mig tills jag var 25 år gammal. Innan det plötsligt, du vet, gick upp för mig att jag måste inte ha en kärleksrelation. Och det låter så basic när man säger det, för det är klart att ingen höll en pistol mot mitt huvud och sa att du måste vara ihop med någon. Men jag plötsligt inser att vänta nu, jag får välja själv. Bara för att jag kanske är kär i någon eller någon är kär i mig så behöver vi inte vara tillsammans. Det här kan jag. Och det där var en sån där otroligt svindlande upplevelse där jag plötsligt för första gången i mitt liv blev medveten om att det fanns en jättestark parnorm. Att det är meningen att du som vuxen människa ska höra ihop med någon annan och det ska vara ni två. Och det är väldigt viktigt. Så jag hade ju aldrig ens tänkt på vad jag känner inför det. Och det tänker jag på när du beskriver den här relationstrappan. Att det liksom finns i ryggmärgen och i bakhuvudet. Och även om man intellektuellt har valt bort det.
Ja.
Så ligger det fortfarande där och maler. Så man måste liksom påminna sig igen och igen. Och på något sätt så liksom är hela samhället lite grann förstärker den där idén. Som man inte ens vet att man har.
Mm.
Men den ligger där ändå. Den är så osynlig för en, men den är så stark.
Ja, men precis. Och är inte det liksom det viktigaste budskapet i de här romcomsen egentligen? Att det är så här vi ska göra?
Ja, men så är det. Verkligen. Du ska hitta den här perfekta personen för dig och gärna bosätta er på landet nära familjen och skaffa barn och hund och leva lyckliga för alltid.
Check på den.
Precis.
Ja.
Jag minns det, det var ju också så där, det var någon sån serie som jag tittade på som jag tyckte också var jättemärklig, där det var liksom en kvinna som levde lyckligt med sin man och de hade fått barn och så plötsligt dyker det upp någon sån här från hennes förflutna liksom, som bara hotar det här liksom, och han är så här het och det är inte så hett i det här där hon har massa småbarn och sånt där. Och jag är bara så här, bara, men varför kan hon inte bara vara med båda två? Vad är liksom, jag förstår inte ens liksom. Ja, men det är ju också så. Alltså, man får ju verkligen den här mallen.
Mm.
Liksom.
Ja, uja. Det är nog så mycket mer än vi riktigt förstår som vårat undermedvetna säger till oss.
Ja, jag tänker det här som du sa med mallen, Malena, det var så himla smart, för det är också en sån där sak som jag har känt så starkt. Jag var lesbisk väldigt, väldigt länge och sen började min sexualitet förändras. Och jag minns första gången som jag började flirta med en man. Och det här var en så surrealistisk upplevelse, för plötsligt upplevde jag väldigt starkt att det var som att jag liksom gick på ett järnvägsspår. Det var liksom, jag behöver inte göra någonting här. Jag behöver bara följa med. Jag ser exakt vad som kommer hända. Nu lägger han armen runt mig och då vet jag. Det var liksom, plötsligt fanns det ett självskrivet manus. Där jag behövde aktivt göra någonting för att stiga, bryta mot manuset. Men om jag var bekväm i situationen så kunde jag bara följa med. För liksom allt jag någonsin hade läst i böcker och sett på tv och hade lärt mig hur det här ska funka. Och han följde manus helt och hållet. Det var så surrealistiskt. Jag hade liksom gått från kärleksrelationer som inte alls hade ett manus till någonting där det bara var ja, okej, okay, visst. Vi kör. Okej. Okay. Så det var väldigt surrealistiskt att gå till det från andra hållet, från att liksom bryta mot normen till att plötsligt passa in i normen.
Mm.
Och det skavde också jättemycket. Det var väldigt konstigt att hamna där, men också väldigt enkelt att bara det sköter sig liksom själv på något vis.
Ja.
Det vet jag då inte om han upplevde. Han kanske tyckte att han behövde göra väldigt mycket jobb. För att... Men ja, det var en intressant upplevelse.
Andra sidan av det brottades jag lite med under en period, för jag hade väldigt mycket så här. Min coach har döpt fenomenet till snubbofobi. När du aktivt försöker att inte bli den här osköna snubben, men att det blir fel. För, men vi tar den här liksom snubbkarikatyren som bara vill ligga och inte bryr sig och struntar i liksom barnen och i känslorna. De är liksom nerstoppade någonstans i något mörkt hörn och som har en allmänt osoft inställning och ett sätt. Och den ville jag ju inte vara. Så då försökte jag ju göra allting tvärtom. Och den här snubben, han skulle såklart försöka, han skulle ju försöka förföra. Okej, då stryker vi det. Mm. För då kan ju inte jag göra det. Och han skulle ju vilja, så att alla de här grejerna som manuset sa kopplade jag till den här snubbiga, otrevliga biten. Och så försökte jag spela med det som fanns kvar. Och det blev ju inte så jäkla mycket. Och särskilt inte när det bara var jag som var medveten om att jag inte kör enligt mallen. Så mina dejter då, de stod kanske som frågetecken mer än en gång och undrade liksom, okej, vad gör, liksom, varför gör han inte det här? Nu har jag stått här och plutat med läpparna i 2 minuter. Det händer ingenting. Och jag kände bara liksom, okej, en snubbe nu, han hade ju liksom, ja, nej, det kan jag inte göra.
Just det.
Ja, så jag körde fast i det där rätt så grovt. Som tur var så var min coach väldigt snabb och effektiv på att upplysa mig om vad det var frågan om. Det är absolut ingenting som var unikt för mig. Ganska vanligt, vad jag förstår, att hamna i det när man försöker att inte hamna i normen eller så.
Precis.
Ja, så att jag vet att flera av mina första relationer, de var ju tvungna att mer eller mindre handgripligt fösa ner mig i sängen om det skulle hända någonting. Så, ja. Men vilket de gjorde, så all heder åt dem. De anpassade sig efter rådande förutsättningar och skötte sakerna utmärkt. Nu har jag lärt mig att bidra mer än så i alla fall.
Mm.
På att man kan vara man behöver inte vara en oskön snubbe bara för att man tar lite initiativ och är lite handlingskraftig ibland.
Precis. Det är ju väldigt fint att visa att man vill någonting.
Ja, absolut. Men klurigt ibland.
Mm, absolut. Det är nog inte lätt för någon riktigt.
Nej. Då kommer jag att tänka på att dating har ju andra normer. Och det ena är ju att man generellt dejtar på 2. Och jag var faktiskt i ett sammanhang där det konstruerades trippeldejter. Så att vi fick helt enkelt, man anmälde sitt intresse för en dejt och ens preferenser, vilka personer man kunde tänka sig att dejta och så. Och sen så matchades man ihop. Så plötsligt så befann jag mig på en dejt med 2 andra personer som var för mig okända. Och alla var lika okända för alla. Så alla stod där liksom som sig själv med 2 personer att utforska. Och det var ett jäkligt nice koncept. För då kunde man lite granna, ibland så var man aktiv och ibland så kunde man kliva åt sidan och vara lite mer passiv och observera. Och då fick man känna in liksom båda de andra personerna, hur de interagerade med varandra och så. Och sen så ja, bollade samtal och frågor fram och tillbaka på ett väldigt fint sätt. Och det fanns nästan alltid någon som hade något på tungan som de ville bidra med och säga. Så att det blev väldigt avspänt och trevligt och fint. Och faktiskt så finns en ur den här trippeldejten fortfarande kvar i mitt liv. Så det lyckades också.
Vilket roligt koncept.
Mm.
Ja, men det var jättekul.
Jag tänker att man ser ju också en människa på ett annat sätt när Absolut. Den interagerar med någon annan. Eller man kan liksom, man lär ju sig ganska mycket om en person på det sättet. Och liksom kan bli nyfiken och Ja, men jag tycker det låter som ett jätterolig idé.
Det är kanske jag som är den enda i just det här samtalet, men jag tänker av folk som lyssnar på podden så finns det säkert någon annan också som har den här moment av åh herregud, tänk om jag skulle bli tredje hjulet. Tänk om jag sitter på den här trippeldejten och de här två andra människor finner varandra och ignorerar mig fullständigt.
Just det.
Det låter ju skräckinjagande.
Ja. Fast jag tänker väl, eller det är kanske bara jag som tänker det, men jag tänker att man har väl ändå något slags liksom, socialt, någon slags respekt och socialt ansvar. Jo, men det har man. Man kan ju inte bara frysa ut alltså, någon annan.
Jag har ju tekniskt sett blivit det på en vanlig dejt också. Så,
då kan man väl byta nummer och så kan man...
Det händer ju att man dejtar väldigt socialt inkompetenta människor också. Så det är inte omöjligt att det här skulle uppstå. Men jag måste ändå säga att jag gillar konceptet väldigt mycket. Men det är ju verkligen så här skräckblandad förtjusning.
Ja, det hade ett ganska tydligt format så. Hur lång tid det omfattade och så. Och vi gick på en promenad och så. Så att det var inte så mycket liksom sitta på varsin sida av ett bord och hålla handen och titta ögon. Då kan jag tänka mig att det blev lite klurigare. Så, det var också väldigt fint att gå där lite så här och hålla handen till höger och vänster samtidigt. Och sen så växlar man lite och så. Ja, så det var väldigt gulligt.
Det var mysigt.
Ja, sen det är klart, om man har spanat in någon som man aktivt vill liksom försöka få till något med, då kanske det inte är jättebra att bjuda in någon annan till det mötet. Här var det ju liksom blind dating, så det var ju liksom så.
Ja,
precis.
Ja.
Det är bra. Bra poäng.
Ja. Ja.
Gud, vad härligt att prata med dig, Martin. Har vi någonting mer som vi vill prata om?
Jag har en fråga innan vi slutar. För jag tänker att det här måste jag ta eftersom du nu faktiskt har gått hos en coach och lärt dig dejta. Vad skulle du, som nu, jag utnämner dig till expert här. Vad skulle du säga är skillnaden på vänskap och kärlek? Var går gränsen?
Åh, ja, du valde nog helt fel person. Och ställa den frågan till. Jag har inte koll på koncepten alls. Jag har jättesvårt för att ens att sortera in saker i förälskad och kär och älskar och vänskap. För mig är hela mitt känsloregister på något vis en enda skala mellan 0 och 100. Och 0 då, det är väl personer som är mig helt likgiltiga, som inte betyder någonting alls. Och sen via grannar och lösa bekanta där upp på liksom 15-20 för att nå upp till liksom avlägsen släkt någonstans på 30 och inte vet jag hur vi ska komma uppåt. Men sen 100, då är vi väl liksom där i den här helt ovillkorliga kärleken jag känner till mina barn, där jag på något plan känner att de skulle kunna göra vad som helst. Min kärlek skulle stå emot exakt vad som helst. Och sen så är alla andra människor någonstans där på den här skalan. Och om det börjar närma sig det jag känner för mina barn, men då kallar jag det kärlek.
Vad fint beskrivet.
Jag tycker det är jättefint. Jag tycker också det är svårt. Och liksom, det blir att man konceptualiserar en massa grejer som kanske är svåra. Jag läste i en bok här i alla fall att kärlek är en blandning av intresse och glädje, tror jag. Eller något sånt där. Nyfikenhet och glädje. Eller något, stod det i den boken.
Ja.
Och det låter väl bra.
Ja. Man kan såklart försöka sortera i vad man gör, vilka beståndsdelar relationen innehåller.
Just det.
Om man till exempel tänker sig då att en sexuell relation, då skulle den då kanske inte enligt vissa kunna kallas en vänskapsrelation. Men alltså jag har vänner, jag har sex med, jag har relationer som står mig oerhört nära som jag inte har mycket sex med. Som kan leva sitt liv ändå. Så att så, ja, det där är svårt för ur mitt perspektiv att använda som ett kriterium för att sortera i vad som är vad.
Jag tycker det är en intressant fråga och det är någonting som jag funderar mycket på nu, så jag tänker att jag passar på att checka av andras definitioner.
Absolut.
Du kanske får hitta några coacher, Sanna, som du får ställa
mot
väggen.
Det kanske räcker med en. Hur många behöver man?
Nej, men jag tänkte just den här frågan. De kanske har
bra svar. Ja, du tänker så. Ja. Vad säger du? Ska vi ta och börja avrunda kanske? Vi har väldigt mycket material, känner jag.
Jag tror det.
Vilket roligt samtal. Herregud. Jag känner att det här skulle jag kunna fortsätta prata om i flera timmar till. Men jag behöver äta middag.
Ja. Och då har vi ändå inte kommit in på dejten där jag klockan 9:30 på kvällen fick be om att få något att äta. Och fick en skål havregrynsgröt. Så att...
Ja.
Vi får köra igen om 2 år.
Eller hur? Vi får göra en del 2. Martin del 2.
Ja. Det låter jättebra tycker jag. Men ja, det var jättefint att prata med er.
Det var härligt att få snacka med er. Det har varit jättekul. Och ni har sån härlig stämning också. Så man känner sig så omhändertagen och fint bemött. Så att, det kan jag rekommendera till alla som lyssnar där ute. Har ni något spännande så hojta till och erbjud er till podden. Få se om de nappar.
Ja, men bra, fick vi lite reklam där. Det var ju fantastiskt.
Yes, tack så jättemycket för att du ville vara med.
Åh, det var jättekul och det ska bli jättespännande att höra.
Sanna, har du någon reflektion så här efter samtalet med Martin?
Alltså så många. Jag hann ju inte ens, jag hade massor med fler frågor jag ville ställa, men det finns ju någon slags gräns.
Jag såg att du
satt och antecknade. Jajamän.
Du bara, det här är bra. Det här är bra.
Den här människan vill jag åka hem till och prata relationer med hela natten. Nej, men alltså jag tänkte på så jäkla mycket. Det var så spännande det här som man beskrev alldeles i början. Det här med att börja dejta som 48-åring. Mm. Och den här blandningen av skräck och frihet inför att få höra du får göra precis som du vill. Mm. Du får bestämma själv hur en relation ska se ut.
Ja, alltså jag kände igen mig i det också, för jag har liksom inte liksom hört om så här poly eller så när jag liksom började bli ihop med folk liksom. Jag förstod inte alls att det fanns som alternativ.
Liksom.
Så jag har väl känt lite liknande faktiskt.
Jag tycker det är så roligt också att prata med någon som hittar till det här med poly som vuxen. Och ganska mycket vuxen, liksom inte 20-åring utan i den åldern. Och kunna ge sig in i det helhjärtat men ändå väldigt genomtänkt.
Ja.
Och där var det mycket saker som jag hade velat fråga som jag kände att jag inte riktigt hann med. Men sen tänkte jag också att det skulle jag ju vilja betona extra, som han lärde sig av sin coach. Det här med att man inte behöver försöka attrahera alla i hela Sverige, utan att det räcker med ett par personer. Och att det, återigen, alltså det här med att bestämma vad man vill ha, hitta till vad man vill ha.
Jag tror att man liksom ska visualisera det lite grann framför sig. Och verkligen säga bara, men det vore härligt att nå dit. Eller liksom att uppleva det. Och liksom försöka kommunicera det.
Och inte censurera sig själv redan i det stadiet. För jag tror många gör så. Att man tänker att, nej men, alltså det där blir för mycket. Eller det där kan jag inte be om. Eller då blir jag krånglig. Eller... Utan att låta sig själv drömma helt fritt och tänka om jag kunde få precis vad jag ville ha, precis. Vad skulle jag ha då för relationer? Hur många skulle jag ha? Hur ofta skulle vi träffas? Vad skulle vi göra?
Ja.
För jag tänker att gör man det så har man kanske en bra grund för att sen faktiskt börja dejta lite målinriktat. Istället för jag tar alla som vill ha mig.
Och jag tror att det är en otroligt bra fråga att ställa sig för alla. Alltså vad vill man göra med... vad vill man göra med liksom, sin pojkvän eller flickvän eller vad man nu vill kalla det. Liksom.
Mm.
Och vad kan jag få ut av det som jag inte kan få ut av andra relationer? Liksom?
Precis.
För det kanske inte alls matchar, om man liksom nu träffar någon som man gillar, det kanske inte alls matchar dens bild.
Mm.
Man kanske inte vill liksom spendera hela semestern tillsammans till exempel, eller vad det nu kan vara.
Precis. Och jag tänkte också på det här med, om man nu lyckas attrahera, du vet, 30 olika personer som inte vill ha den man egentligen är.
Nej,
hur stor är chansen att man själv vill ha dem? Det hjälper ju inte att attrahera en massa människor man inte är attraherad av.
Nej, precis. Jag brukar försöka tänka så, alltså att jag är ganska konstig, så jag måste liksom, eller jag vet inte, men jag försöker i alla fall när jag dejtar att liksom verkligen vara, nästan vara mig själv lite extra.
Smart! Vara sig själv lite extra, det gillar jag.
Ja, och det är ju också, det kan ju vara lite svårt, för då får man ju också fundera på, men vem är jag? Så menar jag inte att man är statisk, men det är klart att man utvecklas. Men det är ju också någonting man kan vara tydlig med när man dejtar. Alltså det är viktigt för mig att utvecklas som person.
Ja, absolut.
Ja.
Och sen tyckte jag det var fint, den här, hur han beskrev skillnaden på vänskap och kärlek, som att det inte egentligen fanns någon skillnad. Utan den enda skillnaden är intensitet.
Mm.
Och då är inte de orden heller meningsfulla för honom.
Nej, det blir som bara,
det tyckte jag också var jättefint.
Noll och
0 till 100.
Det blir som en liten ratt. Ja.
Och så tyckte jag ändå det var fint att den här kärleken till barnen hamnade på 100. Att det var liksom målbilden, för det här är kärlek.
Mm.
Det är så här kärlek känns. Och känner jag så för någon annan, då vet jag att det är kärlek.
Mm.
Det här totalt ovillkorliga. Det var fint.
Ja, det var fint. Men hur ska jag tänka då, som inte har några barn?
Jag tänker att du får visualisera barn. Du får tänka liksom, om du hade någon som du älskade så mycket att de aldrig skulle kunna, du vet, svika. Alltså du vet, det här som han beskrev, att de skulle kunna inte kunna göra något så hemskt som skulle sluta älska dem. Och det vet jag inte. Ärligt talat vet jag inte om jag vill ha det i en relation till en vuxen människa.
Nej.
Jag tror att man måste kunna lämna folk. Och det är naturligt att man har den relationen till sina barn. Men jag tycker ändå någonstans att det var en fin målbild. Ja. Att när man börjar närma sig det.
Jag tänker lite så här. Att om det liksom är, att det skulle vara någon som jag skulle liksom rädda före mig själv. Typ, om det var en olyckshändelse. Alltså att det är någon slags sån kärlek.
Just
tänker jag att
det
man har till sitt barn.
Det var fint. Och ofta också tänker jag till sina nära vänner och sin kärlekspartner.
Mm. Ja, men precis.
Ja, gud vad fint. Och snubbofobi, det var ju ett jättebra ord.
Ja. Ja, men verkligen. Det blir ju lätt att man kanske utraderar sig själv lite grann.
Mm.
Då blir ju alla väldigt osäkra.
Och jag tänker att det här är ju också kopplat till det här med att ta reda på vad man vill ha, ta reda på vem man är. Och inte vara så fokuserad på vem man inte vill vara.
Ja, exakt. Vem vill man vara? Att man liksom kan vara ett alternativ till en snubbe.
Ja, och hur är en sån? Och vissa drag kanske den har gemensamt med snubbar, men vissa kanske inte.
Nej, exakt.
Jag tror att det är mycket mer meningsfullt att definiera sig själv utifrån vad man är och vad man vill, snarare än vad man inte är och inte vill.
Mm.
Även om det som vi lär oss av Martin kan vara en väldigt bra utgångspunkt att börja vad man inte vill ha.
Verkligen. Oj.
Ja, nu har vi pratat länge.
Ja. Jag har inte heller ätit middag än.
Nej, nu avbryter vi det här.
Ja.
Berätta hur man ska göra för att vara med i podden.
Då kan man kontakta oss på vår Instagram, glesbygdsdating, eller på Gmail. glesbygdsdating@gmail.com.
Och vi är jättesnälla och roliga att prata med, tycker Martin i alla fall. Så vi hoppas att ni också vill prata med oss.
Men då får du ha det så himla bra. Så hörs vi när vi hörs, helt enkelt.
Hej då!
Hej då!